man som du kommer undan med sånt där. Folk bara såhär, åh, Simon är lite speciell. Ja. Tänk om jag skulle hålla på sådär. Jag skulle typ ta några jobb. Men jag tycker ändå att det är lite problematiskt att du, att det nästan har byggt sig en genikult kring din höga eller låga svarsfrekvens.
Ja, vadå då?
Och det är ditt nya enda argument också. Ja, vadå då?
Någonstans har jag hört att skam är en av få mänskliga känslor som saknar igenkännbart ansiktsuttryck. Den arga människan känns igen vart hon än reser i västvärlden. Så också den lyckliga. Men hur känner vi igen den som skäms? Förutom möjligen en bortvänd blick och röda flammor på halsen som kan tolkas på många sätt, finns det inte så mycket som avslöjar. Kanske är det därför skammen är så svår att nå med ord. Den är för hemlig. Förmarinerad i generationer av tystnad. Vi börjar veckans fotbollradikal med introt faktiskt ur Malin Lindroths fantastiska essäbok Nuckan. Har du läst den, Simon Bank?
Den finns i hyllan hemma, men än så länge oläst av mig. Mm. Men den är bra, va?
Ja, den är väldigt sorglig och tänkvärd och bra på alla sätt och vis. Man ska inte läsa den om man är lite nere eller har tappat hoppet, tror jag, på saker och ting. Men hon gör
det är därför jag inte har läst den.
Jag förstår det. Nej, men jag tyckte det passade in lite. Det pratas ju kanske mer skam än någonsin i samhället. Då pratar jag inte bara om tv-serien som vi har berört i podden, men också all den här liksom nya skammen för hur man lever i västvärlden och flygskammen. Och, skam är lite grann komma tillbaka som ett sånt där socialt instrument för. Och det kanske har varit väldigt borta i 2-3 generationer, i alla fall i västvärlden. Man ska inte skämmas för någonting och så. Men det är lite som att det är på väg tillbaka. Så jag tänker ganska mycket på det den senaste veckan som har gått sedan vi hörde sist. Och alla de här, just det här att skammen saker ett ansiktsuttryck. När man tittar på 5 miljard investeringar i fotbollsvärlden som har liksom klivit av Parc des Princes eller Bernabeu-stadion, och de skäms, men det stämmer ju att det finns inget ansiktsuttryck. Det är bara någon form av nollställdhet som gör, alltså man vet inte hur man ska se ut när man skäms, och det kanske nästan hade varit behändigt att kunna visa att jag skäms, så här ser jag ut, men det finns inget riktigt. Så istället ser man bara rätt spånig ut och kanske som att han bryr sig inte tillräckligt mycket och så.
Just det. Nej, men skammen är ju oerhört, oerhört intressant på det sättet. Jag minns när, vad kan det vara nu, 20 år sedan när det debatterades friskt det här med att det kända problemet att det kvinnliga könsorganet saknade. Det fanns inga begrepp som inte liksom var laddade, eller negativt laddade, alltså där killarna har sin snopp eller penis eller kuk eller vad det nu kan vara, liksom, så fanns det inget motsvarande. Man efterlyste, det var till och med tävlingar tror jag, vad man skulle kalla det där nere, framskärten och så vidare. Och mitt förslag, det rimliga och logiska och historiskt grundade förslaget var ju skämsen. Det grep aldrig.
Det flög faktiskt inte någonstans, det förslaget. Jag vet ju att du lanserade det för mig bland annat, men jag noterade att du var ganska ensam om att tycka att det var bra.
Jag försökte bara vara ärlig här.
Ja, men framförallt är det också viktigt att tala om för kanske 3-4-5-åriga svenska flickor att deras kropp kommer med ett historiskt bagage, att de kan inte bara fly undan det bara för att de råkat föda så rakt in i en kroppspositiv Stockholms innerstads miljö.
Nej, man vill öppna för den historiska diskussionen på dagis. Det tyckte jag kändes produktivt på något sätt. Vi kan väl återvända, jag vill jättegärna återvända till fotbolls, inte skämsen, jo kanske skämsen också var det lider, men skammen framförallt och de stora grandiosa misslyckandes matcher som vi har sett oss igenom de senaste veckan. Men jag vill först börja med att försöka småbeskriva dig lite grann. Okay. Johanna.
Mm. Det var utgångspunkt.
Ja, vi kan ju presentera oss också. Det är jag som heter Simon Bank och det är du som är Johanna Frändén. Och vi möts här i podcasten som kallas Fotboll Radikal. Följs också med en fördel på det Twitterkonto som är öppnat i vårt namn som heter då Podcast Radikal.
Mm. Den är numera är över 1000 att följa oss.
Är det så? Det är ju fenomenalt.
Ja, ja, det var lite kul tyckte jag.
Men du Johanna är ju utöver att vara en av få kvinnliga medlemmar i Fotboll Radikal så är du också en äcklig kommunist. Du är hjärntvättad, du är smutsig, du är en feminazi, en ekohumanist.
Ja, just det. Det där sista var fint. Inte ekohumanist utan egohumanist.
Ja, alltså jag vet ju inte. Jag har bara följt ditt Twitterflöde senaste veckan.
Ja.
Och noterat det i dina mentions, heter det va? Alltså de svar du fått på saker du skrivit och sådär.
Ja, precis.
Och du är ju absolut inget undantag i det här. Men jag tänker lansera min sociala mediespaning med full förståelse för att jag inte är expert på området. Men du är ju bekant, antar jag, med Godwins lag.
Ja just det, allt går så dåligt som det bara kan väl.
Nej, det är Murphys lag det där.
Ja.
Men de är säkert släkt är de ju på ett filosofiskt plan. Nej, Godwins lag är Esteghlal i Teheran. Godwin Mensa spelar ju där. Nej, jag skojar nu. Godwins lag är myntat av en amerikansk jurist i början av 90-talet, Mike Godwin, som handlar om att alla diskussioner på nätforum kommer definitivt
spåra ur.
Att spåra ur och till slut så kommer någon att använda en nazireferens.
Ja, just det.
Så,
och det är det enda man inte får, va? Man får aldrig säga, ja, man kollar på Hitler.
Ja, då har du förlorat debatten. Var väl lite av Godwins poäng, tror jag.
Alltså, det är jag vill bara kasta in det. Så här. Vad sjukt det är när du berättar om, du har varit inne och kollat vad jag har fått för kommentarer. Jag bara kollar lite snabbt, vad har jag skrivit? Jag har inte skrivit så mycket. Jag har fotbollstwittrat lite och så har jag återgivit typ lite olika medier jag har medverkat i och så har jag skrivit en grej om Kristdemokraterna och ganska mycket om PSG också typ lite om att internationella kvinnodagen i Frankrike och så får man alla de här som du säger och det är bara så här, jag har ju när du säger det så känns det bekant men det är bara som det är bara liksom vindlar förbi. Det är som att det, ingenting sätter sig längre, vilket ju är skönt i för sig. Men om du tog ett tag innan jag fattade vad du menar. Jag tänkte att det där skulle kunna vara kanske Carina Bergfeldt liksom, som brukar få mycket sånt. Vår gamla kollega som är på SVT nu. Eller, alltså sådär. Det kändes inte ens som att det var jag. Förstår du? Så liksom udda och apart känns det.
Jag kände att det var precis du. Men
alltså, det var ju en bra beskrivning såklart. Ego, humanist och så. Men jag visste inte, fast jag rimligtvis har sett alla de här. Alltså även om inte jag, ibland får man så mycket kommentarer som man kanske faktiskt liksom till och med scrollar förbi utan att läsa alla. Men rimligtvis har jag läst de flesta av de där och ingen har fastnat liksom. Du förstår.
Ja, det är ett misslyckande för all världens nätkommunikatörer.
Ja, men jag känner mig själv lite oroväckande blasé över det hela.
Ja, men det är ju så, alltså, om Godwins lag uppstod under tidigt 90-tal så kan man ju konstatera att då det politiska klimatet har ju så att säga förändrats lite och internet så att säga också ganska mycket. Mm. Det är inte nätforum på det sättet utan det är sociala medier och sånt. Men när jag då kollar in så här nätflöden nu, typ Twitter eller så ser jag då var någon företrädelsevis journalister eller vänstermänniskor eller inte behöver ens vara vänstermänniskor, det kan vara en helt vanlig socialdemokrat liksom, som skriver ett Twitterinlägg och lite det du är inne på, att de kan liksom skriva så här: sol idag, äter glass och njuter. Och då inser jag att det finns en lucka efter golven, att vi behöver en ny sorts lag. Något slags sån här index som beskriver eller sammanfattar hur många sådana här svarsinlägg som det normalt dröjer innan någon skriver någonting som är kopplat till islam, klimatförnekelse, kommunism eller så. För den där glasskillen eller tjejen där kommer ju definitivt få ett sånt svar efter typ tre inlägg som är liksom, ja, men det är väl dåligt med sol och värme och varför köper inte du glass till alla våldtäktskulturberikare istället?
Mm.
Så jag efterlyser ett index som beskriver antalet svar som en normalt kanske vänsterprofilerad framförallt då, eller humanistiskt profilerad sociala medier-skribent måste vänta innan det kommer ett svar som är kopplat till islam, kommunism, klimatförnekelse eller feminism eller så.
Alltså jag skulle vilja vara också ganska tydlig med att min enda profil på Twitter, jag twittrar ganska mycket om fotboll och så lite om politik och kultur. Jag har aldrig någonsin tagit något form av ett partipolitiskt ställningstagande. Jag återger aldrig vad liksom svenska politiker med något undantag skriver. Jag brukar inte ens faktiskt göra det med ledarsidor om det inte är texter som är väldigt lätt att hålla med i liksom ett större begrepp. Jag tror att min enda infallsvinklar att jag är uttalad antirasist och uttalad feminist liksom.
Hora.
Ja, feminist. Hora. Ja, precis. Ja, men alltså det blir så här, det är en helt, folk drar helt bizarra slutsatser, till och med väldigt liberalt profilerade skribenter får ju väldigt mycket samma liksom kommunist skäll på sig. Alltså det är som att det tidigare så fanns lite olika läger kanske på sociala medier. Och så förhåller man sig till, jag är opinionsjournalist, absolut liksom. Men jag kliver aldrig ner i partipolitik annat än att bara skoja om det liksom. För att det kan ju vara lite roligt ibland. Men aldrig, jag skulle aldrig skriva så här, och det här tycker jag var ett jättebra förslag från Miljöpartiet liksom. Eftersom jag ändå är journalist i första hand. Men nu är det typ som att det finns två läger. Och det ena är de som är så här, Sverigevänner och kanske också lite numera då kristdemokrater. Och så resten är de som de misstänkliggör någonstans. Och vice versa.
Ja.
Alltså det är ett helt nytt landskap efter. Det är som att typ alliansen kraschade och så gick också Twitter sönder i två helt nya block på något sätt.
Men kan vi tänka oss, alltså om Goldwyn fick den förra, kan jag få den här? Att det här är Banks lag.
Mm. Absolut.
Alla sociala medierinlägg från ett visst håll kommer förr eller senare, och oftast för att sluta med att någon kallar den andra för kommunist, feminist eller andra invektiv som är kopplade till humanismen.
Mm, absolut.
Bankslag,
ja. Men vi måste slå fast hur lång tid det tar. Det känns som att det kanske du kanske hade en sån ratio på hur många kommentarer du tar innan det kommer. Jag ska säga inte mer än fem oftast.
Nej, tre tror jag snittvärdet är.
Mm.
Och det sjunker. Det sjunker dagligen och stundligen. Och vi kan också efterlysa en högre effektivitet. Det vore ju så där mer hederligt om det bara kom glassen först och sen så kom det direkt. Du är din jävla kommunist.
Från nätet till nätet tänkte jag ta nästa steg. Det är inte så jävla långt, men vi har lite grann diskuterat redan den här skammen i att åka ur framförallt Champions League då, som när det absolut, absolut inte får hända. Det hände ju PSG för exakt en vecka sedan. I onsdags var det faktiskt. Och dagen innan dess så hände det också Real Madrid. Det här har ju knappast undgått någon som lyssnar på den här podden. PSG:s tränare då, Thomas Tuchel, gav sitt lag 3 dagar ledigt. Och det var inte liksom för att åka på semester, utan det var bara så här, ni behöver hem och tänka liksom på vad som hände. Och jag vill inte riktigt se er ändå. Och sen så hade de ingen match i helgen, så det passade ganska bra. Vad hände då under de här 3 dagarna? Ja, det var ju, jag menar, franska sporttidningar brann ju liksom av förakt och okvädningsord och braskande rubriker förstås. Det här är någon form av ragnarök som råder i Paris sen dess. I Madrid har det väl inte varit så mycket bättre. Det var ganska mycket samma känsla av total genomklappning. Och kanske också den här inställningen som finns att inte bara säga det här var olyckligt eller det här var hemskt, utan det här får inte hända liksom. Det kommer aldrig riktigt gå att förlåta liksom.
Marca hade ju en första sida efter Real Madrids då total fiasko mot Ajax, som var en slags rip-off på en gravstenstext. Så var tonläget där.
Ja, just det. Här vilar och så vidare. Mm. Mm, ja, precis. Till slut så skulle ju förstås tystnaden brytas då. Det kan ju bara gå så många dagar innan detta sker. Och en av dem som bröt den i Paris var Presnel Kimpembe. Ni vet ju vad han hade för roll i den här matchen. Det är ju hans bollen på hans arm som gör att Manchester United till dem står straff i slutminuterna. Och ja, han kände förstås att han var någon form av extra vagant syndabock i det här sammanhanget. Vad gjorde då Kimpembe för att ge sin syn på saken och be om ursäkt? Jo, han la ut i sociala medier en liten video där han sitter och pratar om det inträffade. Det är ett produktionsbolag som han har ett kontrakt med, som jag förstår det, som gör den här videon. Han sitter liksom i någon ganska neutral miljö. Det skulle kunna vara ett kanske så vardagsrum. Fotbollsspelare vardagsrum, om du förstår vad jag menar. Liksom. Den här blandningen av kitsch och minimalism på något sätt. Så väldigt stora soffor och väldigt mycket blanka ytor helt enkelt. Skitsamma. Och så är det två kameravinklar då, som den ena filmar honom framifrån och den andra från sidan, och det är filmat i svartvitt, så att det är liksom en ganska stor estetisk ansträngning kring det här. De har tagit ut och liksom satt sig på träningsanläggningen eller på något fik eller något där han bara får liksom, utan det är verkligen så gjort med världens omsorg då. Det tog liksom några minuter innan, från att det här hade kommit ut till att pöbeln någonstans hade bestämt sig för att det här var fruktansvärt dåligt då. Okej, vad var kritiken då mot Kimpembe? Ja, men det var ju just precis allt det här. Varför sätta upp ett liksom jävla alltså reklamestetiskt inslag när man ska berätta och be om ursäkt egentligen för att man har försatt en klubb i den här situationen och förklara vad som hände. Dessutom så säger han då till exempel att vi tog för lätt på den här matchen. Och jag förstår ju också den här desperata behovet av att kunna att förklara det på något sätt. Alltså man måste ju säga, han måste ju säga någonting. Det finns ju någon förklaring till att det gick så här. Och då säger han då att vi var liksom lite självsäkra efter första matchen, och vi tog lite flätt på match nummer två. Det var ju mest det här som skapade ramaskri, men då blir ju, hela situationen blir ju väldigt lätt att klanka ner på då. Varför sätter du det inte framför en journalist som får ställa frågor? Varför gör du det här till någon form av reklamfilmskänsla där det ska vara snyggt paketerat? Hur kan du sitta och säga vi tog för lätt på matchen? Det här fick ju då Thomas Tuchel rädda upp när han hade presskonferens igår, var väl det, och liksom förklara att det gjorde vi absolut inte. Jag vet inte var han får det ifrån, för att jag har inte gjort, min analys av matchen är inte klar. Jag kan bara säga att det var en olycka liksom. Men vi tog inte för lätt på den här matchen och så. Nåväl, det som hände i Madrid var ju att Sergio Ramos gick ut och gjorde inte en inspelad intervju, men väl någon form av så här Zlatans app-intervju, om du minns. Att det bara kommer frågor som då Sergio Ramos svarar på Instagram, var det väl. Man vet inte vem som har ställt de här frågorna. Det är ju han själv eller någon i hans närvaro, någon som har hjälpt honom med det här. Men det är absolut inte en sitta ner med en journalistsituation. Och så har han ställt ett 10-15-tal frågor som han svarar på, som är, ja, de är inte obekväma direkt, de frågorna. De är väldigt designade för att han ska få ut precis det han vill säga, såklart. Marca som inte brukar kanske rasa ändå mot Real Madrid, och framförallt inte mot sin kapten. De gick ut och sågade det här och skrev att här har du liksom 15 frågor till som du råkade glömma, Sergio Ramos. Varför svarar du inte på de här? Varför kan du inte vad är kriterierna för den här intervjun? Är det en intervju? Vad vill du liksom? Sergio Ramos var ju extra olycklig också för honom att han under matchen blev filmad för det av det här teamet som gör den här reality-showen som han ska lansera helt enkelt. Och då säger han så här: jag blev filmad för att det fanns ett kontrakt på det. Jag hade ju inte en aning. Jag kunde inte i min liksom vildaste fantasi föreställa mig att Madrid skulle förlora den här matchen. Och han säger ju också att han ångrar till 200% att han drog på sig ett andra gula kort så att han missade den här matchen. Det är ju den stora polemiken i Spanien, och ända sedan det blev uppenbart att han gjorde det medvetet. Så att, ja, Ramos blev slaktad också. Frågan är då, kan man göra rätt i de här lägena? För känslan var ju kanske framför allt i PSGs fall att det var det var för snabbt liksom. Du kan inte gå ut två dagar efter och säga som Kimpembe, det här kommer aldrig hända igen, eller vi har lärt oss någonting av det här och så. För att supportrarna är rosenrasande. Faktum var att PSG fick ju ställa in träning ute på sin träningsanläggning med, alltså för att de var rädda för sabotage helt enkelt. Mm. Och tränade igår tror jag det var på Parc des Princes, där det går att stänga, men där de faktiskt hade, klubben hade bjudit in på ett eller annat sätt ultras. Så det var ett hundratal av de största supportrarna där, och spelarna gick fram då och försökte liksom fejsa dem, eller vad ska man säga, på något sätt, konfrontera eller så, visa liksom att vi står här och vi hör er och så.
Men, vi gömmer oss inte.
Nej, vi gömmer oss inte, precis. Men det var också för tidigt, för att det enda PSG-supportrar känner är ju liksom avsky och kanske att lite det här och att de bara borde skämmas, spelarna. Och att man kan faktiskt fortsätta skämmas i en vecka till. Liksom. Man behöver inte sy ihop det här och säga att det ska inte hända igen och det blir fel och i något liksom snyggt svartvitt liksom reklamfilmsformat och göra det till och vinna lite poäng på det. Jag vill ju hävda att vi har sett den sista veckan för första gången en rejäl motreaktion på spelares användande av sociala medier. Det har ju kommit från journalister mycket tidigare, att vi liksom säger att men det här kan inte ersätta journalistik, för att man får inte ställa de frågor man vill, eller de kan aldrig ifrågasätta, så man kan aldrig följa upp någonting och så. Det är bara ett sätt att få en liten insyn i Cristiano Ronaldos vardag och hans liksom småbarnsår och så, men det är inget mer än så faktiskt. Men nu ser man ju att faktiskt väldigt många supportrar eller bara fotbollsentusiaster som inte funderar så mycket på såna här frågor tycker att det här är för dåligt liksom. Och då gjorde ju den enda som har gjort rätt, och det är ju inte så jävla föga förvånande, är ju Kylian Mbappé.
Rabiot.
Nej, inte Rabiot. Ja, han gick ut och festade på kvällen efter förlusten. Det var ju sjukt liksom. Men det var ju ändå roligt någonstans. Alltså det var ju så mycket ett så fuck you finger, så att det går nästan inte att vara
spydigare. Det går inte att ifrågasätta det heller. För det är okej, man kan inte ifrågasätta en gris, alltså, eller någon som sådär spottar den i ansiktet.
Nej.
Fullt ut.
Nej, men precis. Nej, men Kylian Mbappé, han tog emot Telefot, som är det stora söndags fotbollsunderhållnings- eller fotbollsmagasinet kan man väl säga i Frankrike. Och gjorde en intervju med då tuffa frågor. Och den var ju, framförallt så var den väldigt så, nästan inte, jag ska inte säga att den var taffligt filmad, men det var verkligen helt osentimentalt, och det fanns liksom inga ambitioner att göra det här till någon mysig stund, utan, och dessutom så är ju Mbappés nollet trots väldigt, väldigt, väldigt välformulerat, så han förklarade ju bara att det här är en katastrof och jag vet inte vad som hände och det här får inte hända liksom, och att det var en otrolig, och dessutom så tog han, jag ska inte säga att han tog tillfället äkt, han fick ju frågan så här, kommer du spela i PSG nästa år? Och då sa han så här, ja, jag kan inte se att det här skulle ändra på något, faktum är att jag kan lova er att jag kommer göra det. Den här klubben har enorma problem just nu. Eller vi har det. Och vad skulle det hjälpa om jag kastade in ett orosmoment i det här? Jag kommer vara här nästa år. Liksom. Vi ska resa oss. Det var nog det enda sättet att hantera det här. Och också alltså, någon form av applåd till, återigen till Kylian Mbappé och någon i hans entourage som förstår lite hur man måste göra de här. Alltså man måste lägga sig platt. Man måste göra det här på mediernas villkor, vilket ju i förlängningen är supportrarnas villkor. Alltså man måste tillåta alla frågor. Man kan inte lägga upp, alltså man kan inte göra en reklamprodukt av det. Man får inte det liksom. Ni ska skämmas. Det är ju bara det här handlar om liksom. Och ni ska skämmas i en vecka till och två veckor till. Och ska man någon gång göra ett bokslut av den här matchen, så får inte det komma i en så svartvit, sober hemma hos video med den absolut största syndabocken som ändå stod för den här handbollen, där han efter liksom tre dagar säger att nu ska vi gå vidare. Det är ça suffit pas.
Det bestämmer inte du, lite den känslan får
mig. Ja, men exakt, precis. Det här är inte din förlust bara. Alltså det är din förlust och det är din skuld och din skam. Men det här är en förlust som har slagit så, alltså till och med Jean-Michel Aulas, Lyons president, som vi har pratat om till och från i podden, han var ju nästan, jag ska inte säga att han hade tårar i ögonen, men det var verkligen uppriktigt när han sa att det här är en katastrof för fransk fotboll. Liksom. Ni vet lika mycket som jag att jag alltid legat, han ligger ju alltid i strid mer eller mindre med PSG och deras ekonomiska satsningar och balansen och sådär. Alltså han har ju verkligen väldigt ofta varit kritisk mot PSG, men han sa, ingen mer vill mer än jag att det skulle gå bra för dem i Champions League. Och det här är en katastrof för fransk fotboll och för hela vårt rykte egentligen.
Men alltså, jag tänker ändå två saker kring det här. Det första är att projektet Paris Saint-Germain, som är så många andra av de här projekten, som då är en i grunden, det är en reklamprodukt. Hela deras nya projekt är en reklamprodukt ju, för en skurkstat och så vidare. Det är en sån kapitalismens stora, den globala kapitalismens stora krona så. Vilket gör att det finns inte kvar några förlåtande drag längre när man inte vinner.
För
allting handlar om att vinna. Allting handlar om att prestera maximalt, att stå på toppen. Gör man inte det så finns det ingenting kvar längre som förlåter.
Nej.
Nej, som det kan ju vara.
En klubb måste ju vara sympatisk för att man ska kunna förlåta den. Och det är ju inte PSG liksom.
Nej, exakt så. Och det andra är att det här är ju en total analogi till hur gör man slut på bästa sätt. Och alltså sociala medier, människorna då, eller det här softade motljusgrejen, det är ungefär som att man lite sådär, det är inte dig det fel på, det är mig på sms ungefär. Vilket är, det fungerar inte. Det är inte upp till dig att formulera det här. Och sen finns det den andra, de där som total lägger sig platt bara och förintar sig själva. Det är inte heller, det måste vara ärligt liksom. Är det inte det så, ja, du försöker vara snäll mot den du just har lämnat, vilket också kan skapa oerhörda trauman för den som är kvar. Ja, men om det nu är så att du älskar mig så mycket, varför gör du mig då så här ont?
Just det.
Så vad ska man göra då? Ja, men du kan göra det ansvaret du har som den som sticker är ju att för det första lyssna på din motpart. Mm. Ta emot all skit som du någonstans förtjänar.
Just det.
Men gör det utan att, och i det här fallet då, som du är inne på, så får liksom media vara den kasta skitlänken då. Men du kan inte heller förnedra dig själv och vara oärlig. Alltså du kan inte då i Paris Saint-Germains fall, om du ser på hur matchen såg ut, så det är en total undantagsmatch. Det är en match som de över två möten vinner med 6-1, rimligen och logiskt. Mm. De har till och med ett VAR-domslut att skylla på.
Vilket, och så, alltså fair play till Frankrike, det har ju varit totalt underdiskuterat faktiskt i Frankrike. Ja. Det visar ju ganska mycket också att alla kände att det spelar nästan ingen roll att om det domslut eventuellt var fel, det får ändå inte hända. Lite så.
Nej, och sen Frankrike som nation, jag tror vi har pratat om det förut i podden, att de älskar sina grandiosa fiaskon och misslyckanden. De älskar det mer än sina framgångar, eftersom de är mycket intressantare och säger mer om livet någonstans.
Just det.
Och pratar man om så här fotbollsfiaskon och kommunikation och så jag brukar återkomma till ett svenskt, det som i alla fall då under en veckas tid var ett trauma när Sverige spelade 0-0 mot Trinidad och Tobago i VM. Ja, precis. Och Lagerbäck efteråt står och pratar om hörnor och avslut och att vi gjorde faktiskt en ganska bra match. Vilket du slog tillbaka stenhårt.
Det var innan han hade fattat lite hur man ska, alltså att det, nu vet han ju exakt, för nu sitter han i tv själv liksom och vet typ hur dramaturgin är. Men där hade han ju fortfarande ingen koll på det. Alltså jag tror att han verkligen tyckte så här, men det var inte så farligt, vi gjorde ju en bra match. Vi hade bara lite, inga marginaler på vår sida. Nej. Som att det var det som var berättelsen. Rätt, ja, exakt.
Exakt, han hade helt rätt i det. Hans analys var totalt korrekt. Sverige, det var en match som Sverige normalt vinner med 2-0. Enligt alla liksom sannolikhetskalkyler så var det en match där Sverige spelar en helt okej, inte briljant, men en helt okej fotboll, skapat en mycket chans för att vinna matchen. Och då är Lagerbäck färdig med sin analys. Det han borde gjort var naturligtvis att ge uttryck för att vi är precis lika besvikna som ni är. Vi är mer besvikna än vad ni är med det här resultatet. Det är ett oerhört svagt resultat. Men vi var faktiskt värda ett bättre resultat än så. Det följderna som det här fick då, hans jag brukar prata om att han hade en psykopatisk integritet, vilket ofta var, tycker jag, till hans stora fördel. Men det som det ledde till var ju att hans lag hamnade under eld liksom, från sin publik och från medier som tyckte att sluta för fan räkna hörnor, ni spelar 0-0 mot Trinidad Tobago. Ut och spring och ut och kravla i stoftet, eller jävlar liksom.
Ja, precis. Men är det inte också lite, var du klar förresten?
Jag är alltid klar.
Ja, jag gjorde ju analysen att jag stod för ungefär 85% av allt prat i förra veckan, så att vi ska försöka inte upprepa det den här gången. Men jag tror att det är viktigt att prata om hur man gör när man förlorar idag, för att för kanske 15-20 år sedan så kunde, och i allsvenskan eller vad det vill, mindre ligor, så har man ju faktiskt i princip ansiktskontakt med publiken efter en match. Alltså det är inte så, inramningen är inte så stor och alltså det är inte så avlägset det här, vilka som är supportrar och känslan av att de är liksom anledningen till att vi finns och kan göra vårt värv. Men så känns det ju förstås inte när man, när hela ens lön kommer från det katariska kungahuset och det är liksom en, man rör sig en helt annan galax. Så jag kan förstå att det är svårt för de här, framförallt de här lite yngre killarna, att veta hur man gör när man hanterar en förlust liksom. Ja, och det förvånade mig att det tog ändå ett par, tre dagar innan någon kom på den här dåliga idén att göra liksom en snygg så produktionsbolagsfixad hemmavideo. Men det kanske också börjar bli en klubbs uppgift att lite grann tala om hur man ska vara i de där situationerna och alltså nästan att man behöver ha någon form av instruktionsbok kring det, för här riskerar ju folk att brännmärka sig för all framtid liksom. Jag har ju, alltså nu känns det som att Kimpembe kommer vara en sån där som skulle kunna bli utbuad av Åtöjkurvan nästa gång, bara för att han lyssnade på någon i sin omgivning som sa, ska vi inte spela in en snygg video där du pratar ur hjärtat och om det här, och så blev det fel.
Om man ska ta den psykologiska taken på då den här nya världen som du skildrar med jag tror att du sa det, att det här med ansiktskontakten och så vidare då, att den är på väg, på sätt och vis är den på väg bort då, i det här att du som ikonisk upphöjd fotbollsstjärna är då så fjärmad från dem som du faktiskt spelar för. Jag vet att i relationspsykologin så pratar man om något som heter limbisk resonans. Mm. Som då hur liksom, man, du och jag, vi ser på varandra och så utifrån det, när jag ser dig, ditt ansiktsuttryck eller ditt sätt att bete dig, så kan jag liksom korrigera och bekräfta mitt uppträdande gentemot dig. Jag förhåller mig till dig liksom, genom limbisk resonans.
Just det.
Och man kan ju, om man hårdrar det, hävdar att den limbiska resonansen i den nya fotbollsvärlden är på väg bort. Mm. Att man ser inte varandras ansikte längre. Som spelare så ser du inte de som följer och lever för dig. Och alltså glömmer du bort hur du ska bete dig.
Exakt.
Och väldigt ofta, så inte minst i svensk fotboll, eller det som jag följer närmast, så kan man se hur vanligt det är med spelare som efter stora fiaskon, säg ett Stockholmsderby eller vad det kan vara, hur de då efteråt pratar som de tror att supportrar vill att de ska prata.
Mm.
Att verkligen sådär kräla i stoftet alldeles onödigt mycket liksom, att vara sin egen hårdaste kritiker.
Mm.
Och inte nödvändigtvis för att man känner så, utan för att man tror att gör jag det så slipper jag kritik, för att visa för hela världen att jag blottar min hals som en hund här.
Ja, just det. Ja, just det. Men precis, och det var väl ganska smart av PSG i alla fall att lägga den här träningen på Parc des Princes igår och bjuda in 100 ultras, för att det blir också så här. Det hade ju varit mycket mer deras karaktäristiskt för PSG att bjuda in kanske 100 turister från typ Japan. så att man skulle skapa lite skön stämning, eller förstår vad jag menar? Eller du vet, så här, några som hade vunnit någon jävla tävling och fick gå och plocka ut vad de ville i shoppen och sen får man titta på en träning. Så att spelarna skulle känna sig älskade. Nu var de ändå ganska råa. De tog in de absolut största kritikerna och de som dessutom inte alls drar sig för att skrika liksom, Kimpembe, din jävla fitta. Om man får...
Din jävla skäms.
Exakt så. och att de bara får stå där och bara titta på dem och känna så att, okej, okay, så här illa har vi gjort folk med vårt uppträdande liksom, och vi förtjänar det. Så jag tyckte det var ganska så bra. Det är en klubb som PSG och Real Madrid för en del skulle kunna tänka på, är att kanske ha den där, vad kallar det, limbisk resonans, var det så?
Precis så.
Ja, ha den närvarande lite oftare i ett fotbollslag på den här, eller en klubb på den här nivån. För om man glömmer av hur alltså om man tappar förmågan att prata med en supporter som skäller på en och förklara eller ja, skämmas då eller ta liksom den salvan eller bita tillbaka eller vad man än gör. Om den kommunikationen helt försvinner som du säger, eller om den bara finns i såna här lägen, så blir det ju hotfullt också. Alltså det, allt det här mynnar egentligen ut i slutsatsen att klubbarna måste stå lite närmare sina supportrar. För det, annars så blir det här för, det blir för chockartat, för traumatiskt. Och då fattar de konstiga, dåliga beslut och liksom drar in en, tänker det här är mina villkor och jag gör en liten snygg video och så berättar jag att vi tog alldeles för lätt på matchen. God dag, Yxskaft. Alltså vad tror han att de andra ska säga? Nej, det gjorde vi inte alls. Vad fan, jag sprang lungorna ur mig liksom. Vi hade ju bara sån fet oflax och vi var alldeles för överspända. Det var inte för att vi tog för lätt på matchen, Kim Pembe. Du kan inte bara kasta ur en sån sak och inte kontrollkolla det med oss först.
Det är en klisché. Nej, jag tycker om att vi har gjort det till vår roll och uppgift att efterlysa nya anställningar hos snart sagt alla stora klubbar. Liksom.
Mm. Ska ha en sån här eftermästerskapets psykolog.
Precis. En relationspsykolog med limbisk resonansexpertis.
Riktning.
Ja. Ja, det ska de ha.
Shame. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag kan efterlysa en sak till som den moderna fotbollen behöver, och det är professionella etymologer. Och eftersom vi inte vill vara en fotbollspodd för människor med högskolepoäng, så får du översätta etymolog.
Ja, men det är väl egentligen ett ords ursprung. Alltså inte, det är ungefär läran om ett ord eller ett begrepp varifrån det, ja, var har sitt ursprung.
Precis.
Jag sa det två gånger, lät det mer övertygande andra gången. Nej, men det handlar inte om den liksom alfabetiska, liksom själva, det handlar inte om hur ett ord kanske har bytt stavning och så vidare, utan det handlar verkligen om varifrån det kommer.
Precis så.
Meningen.
Och det aktualiserades för mig i förra veckan. Jag satt och läste in mig lite inför Europa League-omgången. Krasnodar spelade ju med två svenskar, Victor Claesson och Kristoffer Olsson, mot Valencia på Mestalla. Förlorade med 2-1. Victor Claesson gjorde ett jättefint och viktigt reduceringsmål. Och jag läste då på Krasnodars egen hemsida den intervju med Kristoffer Olsson som de presenterade då när han var klar som spelare för dem. Och massa sådana här feelgood-frågor som man fick såklart. Om man var, vad tycker de Krasnodar där och varför hamnade du här? Och
oj, men det här är ju, vadå, 2 år sedan eller vad snackar vi?
Vi snackade i vintras.
Kristoffer Olsson.
Kristoffer Olsson. Kristoffer Olsson.
Du sa Victor Claesson, eller jag?
Ja, då var det en välfunnen korrigering i så fall. Nej, Kristoffer Olsson är det jag pratar om. Mm. Och han fick ju frågor om vad vet om Ryssland och sådär. Och hur är bilden av Ryssland i Sverige? Och Kristoffer fick ju säga som man antar måste säga om man har ett par hundratusen i veckolön. Och
ja, men jag har ju läst Brott och straff, såklart. Vet ju allt om Pushkin och så vidare. Ja.
Precis, han tog den vägen, den långa vägen. Ja. Och att det, ja, men Ryssland
är det ens roligt när jag säger sånt längre? Eller ska jag bara, jag får bara sluta med de töntiga snobberi-skämten? Vi är så jävla härliga och de är så jävla ohärliga. Usch, förlåt.
Det roar mig.
Förlåt mig, Kristoffer. Gud vad töntigt.
Mm. Mm. Så är det, din gamla kommunisthora.
Det förtjänar jag faktiskt.
Nej, men han konstaterar ju att Ryssland är, man får ju en viss bild i svenska medier och så vidare. Han tog lite den taken. Men han blev också testad om vad han kände till om den ryska bilden av Sverige. Lite olika begrepp, och jag tror att det var så här Karlsson på taket grejer och sånt. Men så fick han också frågan, vet du vad en svensk familj är? Alltså vad det är ett ryskt uttryck, en svensk familj, och det visste han ju inte, och då bollar jag frågan vidare till etymolog Johanna Frändén. En svensk familj är för något på ryska?
Nej, alltså om det hade varit ett helt modernt uttryck så, som liksom har fått fötter nu de sista 2-3 åren, så skulle det ju kunna vara något så här HBTQ-helvete liksom, alltså alla Putin. Att det skulle vara liksom alla normers upplösning och sånt där. Men är det ett lite äldre, är det liksom ett fast, alltså vad ska man säga, ett lite äldre uttryck kanske som är...
Det har 40 år på nacken, drygt, alltså 70-talet ungefär.
Okej. Ja, nej, ja, nej.
Men du är ändå rätt på det.
Är det sant? Det här,
på sätt och vis före HBTQ-helvetet, men det är under mitt under den svenska syndens heydays.
Mm, mm.
Så det är alltså, när ryssar pratar om den svenska familjen så syftar de på ett någon slags trekantsförhållande.
Oj, oftast det som vi då, kanske använder franska för. Och...
Precis.
Mm, intressant.
Menage à trois. Mm. Oftast då, såklart två kvinnor och en man som lever ihop under familjeliknande förhållanden.
Mm-hmm. Den frågan fick han.
Den frågan fick han.
Fan, äntligen ett klubborgan man kan liksom respektera lite grann. Vilken jävla bra fråga att ställa.
Alltså visst är den briljant.
Ja, den är fantastisk.
Jag älskar den också för att den bär ju med sig en hel del andra frågor.
Ja, till exempel, kan du, Kristoffer, kan du resonera lite kring begreppet den svenska synden? Varsågod.
Mm. Allt det där.
Mm.
Lena Nyman, vad sägs?
Mm, exakt.
Men man vill ju också benämna eller mynta lite andra nationella familjer, kan jag känna.
Mm.
Jag börjar så får du fritt spåna vidare om annan faller på.
Mm.
Jag tänker Balkanfamiljen.
Ska jag fylla det med innehåll eller nej?
Det var... jag kan fylla själv så får du vidareutveckla.
Ja.
En Balkanfamilj tänker jag mig som en där sonen kallar pappa för mammaknullare.
Mm.
Dottern nitar mamman och mamman avsäger sig bekantskapen med sonen och sonen hävdar att syrrans rum är hans rum.
Mm.
Den australiensiska familjen.
Ja.
Mamma, pappa, barbecue.
Ja.
Den norska familjen, mamma, pappa, Nora, Isak, Russebuss och Vallateam.
Ja, visst det.
Ryska familjen, oligark, fotomodell, 3 ungar, 50 Picasso-målningar och en epodoktor.
Och en, något jävligt exotiskt djur i, som går fritt i trädgården.
En sabeltandad sibirisk tiger.
Exakt.
Franska familjen är ju, ja, ni är sig själv, pappa, mamma, tonårig, studentälskarina.
Mm.
Och den tyska familjen, mamma, pappa, Polen. Too soon på den, eller?
Nah. Det är, alltså, vad är det, 75 år sedan som det kanske går bra?
Godwins lag på den, då?
Ja, gud ja. Ja, fan, vilken bra samling.
Mm, jag tycker det, jag tycker det. Jag vet inte, fanns det något du saknade?
Spanska familjen då, kanske.
Vad skulle det vara?
Ja, det är ju att typ alla barnen som bor hemma är typ 42 och 35 och ingen av dem kan diska. Men de är ute och demonstrerar i princip varje helg mot besparingskraven från som regeringen har lagt fram.
Just det.
Mm.
Den spanska familjen.
Mm. Den lite slöare familjen, men också ganska fina.
Ja, fler etymologer i fotbollen är min slutsats.
Mm.
Har du några mer efterlysningar så här i den moderna fotbollens tidevarv?
Nej, men alltså jag känner ju att vi till våran fotbollradikal i Novosibirsk, vår klubb, har en ganska bra... Vi har ju ett lag, eller vi har ju några spelare som är som vi måste liksom få dit för att det ska bli något överhuvudtaget. Men det känns som att vi kanske kommer... just tillsätta några sådana, en etymolog, en psykolog med fokus på posttraumatisk stress och vad hade vi mer för?
Relationspsykologen med limbisk resonans som huvudämne.
Exakt, det kan bli ett ganska bra experiment tror jag när vi är klara. Vi behöver bara få dra in lite pengar på den här podden så att vi kan på riktigt erbjuda liksom, en stabil lön och bra omständigheter tror jag för Pastore och Kanté och de andra.
De ska ha kollektivavtal.
Till exempel.
Fotbollny radikal.
Igår så ställdes Real Madrids supportrar och resten av världen för den delen inför den kanske mest efterlängtade återkomst i, vågar jag säga, i modern fotbollshistoria när Zinedine Zidane blev klar för klubben igen som tränare. 9 månader någonting har han varit borta.
Mm.
Och jag vet inte, vad var din reaktion på att han tar över i det här läget? Förvånad? Eller lite mer så, kändes det självklart? Var det dumt?
Jo, men jag tyckte att det kändes ganska självklart. Alltså vad var alternativen? Det pratades om Mourinho och sådär, men det kändes ju inte rätt i magen, va?
Det kändes ju fruktansvärt fel i magen. Alltså, jag är jätteförvånad över att hans namn dök upp så mycket, men tydligen så har ju Florentino Perez ett väldigt gott öga till honom fortfarande. Mm. Men ingen slår ju sedan, givetvis. Det kan man ju fatta. Det här var i alla fall, det är en liten trend nu. Det här har väl funnits länge, men det här att man kommer tillbaka till en klubb man redan har tränat. Nu har inte Zidane gjort någonting annat sen sist. Och Real Madrid var ju liksom hans jungfrumark också, så att han har ju inte prövat på någonting annat. Men i samma vecka så gick ju till exempel Roma ut och berättade att man har tagit tillbaka, vad ska jag säga, Claudio Ranieri.
Mm.
Det var nu nästan, det var väl 10 år sedan han tränade klubben. Leonardo Jardim kom tillbaka till Monaco bara säsongen efter. Det var ju efter Thierry Henrys bottennapp där under hösten som de bestämde sig för att gå tillbaka till sitt ex som du pratade om tidigare. Kanske funkar lite bättre den här gången. Och så. José Mourinho har ju kommit tillbaka och fått sparken 2 gånger i Chelsea bland annat. Och så där. Det är inte så konstigt egentligen, för det finns ju inte så satans många tränare på högsta nivå. Det ser man ju när man kollar på deras respektive CV och blickar igenom till exempel Ranieri, hur många klubbar han har varit i. Det tar ju liksom aldrig slut. Det är verkligen en sån... och han har också varit tillbaka i flera stycken. Och det är också så här... Ja, det är ju, till slut har man ju tränat typ alla klubbar. Mm. Så blir det ju liksom. När man är i den där rollen, lite så Rafa Benitez och vad du vill.
Det är liksom högstadiet kan man säga.
Hur tänker du nu?
När man till slut så har man...
Vart med alla?
Vart ihop med alla?
Mm. Kanske det, i alla fall på en sån liten friskola. Så att ändå ett bra argument mot friskolareformen. Skitsamma. Vi konstaterar i alla fall att det är väldigt mycket rundgång på fotbollstränare. Zinedine Zidane är av dem jag räknat upp här den enda som inte har misslyckats egentligen med någonting. Om man nu inte räknar en enda ligatitel på 3 säsonger då, som ett misslyckande. Men det kanske var framförallt hans sista säsong, alltså den förra helt enkelt, där de redan på hösten var utanför racet. Men utöver det så är hans Europaframgång framförallt med Real Madrid exempellös. I övrigt är det väldigt få tränare man kan säga det om. Alltså nästan alla har ju fått sparken 1, 2 eller 5 gånger. Vilket får mig att ställa frågan, och jag tänker på det här ibland, och vi har ju varit inne och diskuterat det här med tränare tidigare och deras anställningskontrakt och anställningstrygghet och alla de här grejerna, liksom, att det är ju ett väldigt konstigt limbo de befinner sig i. De är liksom en helt egen de har en helt egen roll i faunan på något sätt inom fotbollen. Men jag tycker ändå det är värt att lyfta frågan, hur många bra fotbollsspelare eller fotbollstränare finns det egentligen? Alltså helt enkelt, finns det några fotbollstränare som över en 10-årstid visar sig vara bra? Mm. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar.
För att det är också, det är så, det finns ju en sån extrem acceptans för att ja, men då vi tar in den här Sam Allardyce, säger vi då, klassiskt exempel. Det går lite upp och ner liksom. Det där laget där han kvar i Premier League, men de där åkte ner å andra sidan. Och ja, Claudio Ranieri kanske är det mest speciella då liksom. Det han lyckades med i Leicester var ju verkligen på ålderns höst dessutom, var ju något helt enormt. Men det hindrar ju inte att han fick sparken året därpå när det gick mycket, mycket sämre. Han har fått sparken från i princip, har han lämnat en enda klubb frivilligt? Jag tror inte det, jag tror alltid han har fått sparken liksom. Och det var samma sak i Roma. Jag minns, jag bodde i Rom då precis när han kom och tog över efter, då var det Spalletti som hade fått sparken. Och det gick liksom bra till en början, men sen så började det gå dåligt. Och då var det bara så här, okej, okay, han fick sparken. Och han är ju aldrig mer än 2 säsonger i en klubb, 3 max liksom. Sen får man alltid sparken. Men då är det som att så här, ja, men varför tar man då tillbaka, eller varför vill man då anställa Claudio Ranieri nu i Roma? Varför är han ett bättre alternativ än Eusebio Di Francesi? Ja, för att han är en tränare liksom. Det är typ det enda som, det är det enda han har going for himself. Han är typ en tränare som är van att få lite stryk och vinna ibland. Men han är ju inte... Alltså han har ju uppenbarligen misslyckats i princip nästan överallt förr eller senare. Det har alltid slutat dåligt i alla fall. För José Mourinho är verkligen det fallet på dessutom en mycket högre nivå. Alltså det har ju alltid slutat dåligt de senaste, i alla fall 10 åren efter Porto liksom och miraklet och sådär. Chelsea då kanske första vändan, men det slutade ju också ändå. Alltså förstå, alltså jag börjar känna att så här, tränare behöver inte vara bra. De behöver bara vara tränare för att få ett jobb, i princip. Och få chansen. Och så har man lyckats någon gång för länge sedan någonstans, så kan det räcka lite grann. Men det finns ju ingen som, alltså det finns ju verkligen fotbollsspel som lyckas överallt i alla klubbar de kommer. Men så är det ju inte att vara tränare, utan det är bara så här, här gick lite bra, nu gick lite dåligt. Pep Guardiola har kanske typ i princip alltid lyckats, men han vann ändå inte Champions League och var alltså för Bayern München på 3 säsonger, så att han misslyckades ju ändå med uppdraget som var att vinna Champions League där någonstans. Till och med han har ju faktiskt visat sig vara pyttelite dålig. Och göra ganska så här huvudstupa ut, eller åka ut ur Champions League ganska huvudstupa med Manchester City. Jag vill höra, nu vill jag höra din reaktion på det här, Simon.
Alltså, det är väl som någon har gjort en poäng av det där, du vet, gamla Franklin citatet om att man kan inte vara säker på någonting annat än döden och skatterna. Och att fotbollstränare får sparken, det är det som ingår. Och lite är det väl sådär att jag tror att jag har varit inne där förut, alltså i för att återanvända en Sex and the City visdom där de pratar om att det finns ingen Mr. Right, det finns bara Mr. Right Now. Och att det faktiskt är så att klubbar, om man tittar på liksom den högsta nivån med tränare, så då är det klart att alla är duktiga, men att det finns inte rätt och fel tränare, utan det finns rätt och fel tränare i olika situationer. Att den som är väldigt bra i en klubb kan vara katastrof i nästa och tvärtom. På samma sätt så kan ju en tränare, en säsong i en klubb vara helt rätt tränare. Sen nästa säsong så händer någonting nytt som ställer helt andra krav, och då kan han vara helt fel tränare.
Ja, men så är det ju det. Och det är ju alltid liksom förklaringen, eller vad man ska säga, till det här. Men då
man kunde inte hantera den nya situationen liksom.
Nej, men då kan man, precis. Men då måste ju också anpassning börja vägas in då som en egenskap hos en bra tränare.
Exakt, precis.
Alltså, om man bara klarar av att vinna Champions League med, när exakt alla stjärnor står rätt och man får precis de spelare man vill, är man en bra tränare då liksom? Då, jag undrar ändå det.
Ja, men lite, alltså det finns ju två stycken motsatta kvaliteter som båda kan funka. Där den ena är då just att du ska kunna vara den som är totalt anpasslig, med kanske Gus Hiddink som lyftes fram som det när han kom till Ryssland eller till Sydkorea eller Australien, och att det första han gjorde var att sättas in i hur fungerar det här landet egentligen, vilka utmaningar finns just. Ja, men okej, Sydkorea, de har den här mentaliteten i det här landet, den här spelargruppen. Vad kan vi göra med dem? Jo, vi kan göra dem så att de springer mest av hela världen, för det kommer funka liksom. Och sen kommer du till Ryssland och inser att de måste utmana spelarna för att de är fast i ett ryskt tankesystem, en tankebubbla. I Australien så har du någon slags hopkok av någon Balkan, engelsk, sådär, ett arv, tankearv liksom. Vad gör vi med det på australiensisk mark? Och han klarade av det nästan alla nya miljöer, för att han lärde sig förstå den nya miljön och sen så agerade han därifrån. Anpassningscoachen. Och den andra är väl den som inte behöver funka, men som alltid är ungefär samma. Och då kanske jag inte menar främst fotbollsideologiskt. Alltså Real Madrid har varit experter på att plocka vanliga feel-good-tränare. Jag ser inte att Zidane är en sån, men på sätt och vis tror jag att han är det. Att han är, hans kvalitet är att han är Zinedine Zidane, att han förstår exakt vad det betyder att vara fotbollsspelare på den nivån, i den klubben. Och sen såklart är han en duktig fotbollstränare i grunden också, men att det är kanske hans främsta kvalitet. Carlo Ancelotti, som vi pratade om förut, den så här bonediplomaten som inställd till en besvär, som är älskad, omtyckt av alla, och på jobbet gick det ju faktiskt ganska bra också.
Han är liksom han kan också typ anpassa sig efter vilken spelstil som helst. Och ja, men vilken oligark eller typ så här galen italiensk miljardär som helst.
Ja, men har en fast punkt i sin personlighet. Mourinho är väl motsatsen där, som är radierande charmant när han kunde slå underifrån, och sen så hamnar han i en situation där han inte kan göra det, när han är med lag som ska föra matcher eller en miljö där det förväntas att du står på toppen av världen, och då blir han bara en sorts Gollum regredierande personlighet som bara blir oskärmig, osympatisk och mobbig i sin karaktär.
Jag köper allt det här. Jag tycker fortfarande att det är konstigt att man inte ofta lyfter det faktum att det är väldigt få tränare som är just anpassningsbara, som du säger, eller som hyllas för att de kan ta väldigt olika lag i väldigt olika situationer långt. För att det hade varit krav. Alltså det finns ju aldrig, alltså du kan ju aldrig som företagsledare landa ett toppjobb i Sverige eller USA om du har lett 15 företag innan och hälften har gått i konkurs men hälften har gått bra. Alltså det hade tagit kanske 10 år ens komma tillbaks efter en konkurs, om du förstår vad jag menar. För att det är typ dåligt, eller i alla fall du fick sparken från hälften av dem, att man ändå då skulle tillhöra. Det är det som är så konstigt, att man typ så här har fått sparken 3 gånger på 10 år, säger vi, från sin arbetsgivare, och ändå får träna Chelsea, säger vi, eller ja, inte vet jag vilken stor klubb som helst, utom kanske möjligen Real Madrid då. Men till och med där. Så att det finns en, alltså att kravbilden är väldigt, väldigt konstig inom tränaryrket. Jag menar, det är ju redan en stor, eller ett ständigt pågående debatt om hur mycket en tränare spelar roll. Och det kan jag tycka är lite liksom anti-intellektuellt ibland, att hålla på och låta som att det sköter sig självt. Så gör det ju inte. Men däremot tycker jag att vi kanske borde prata lite mer om vilka fotbollstränare kan vi bara rakt av säga är bra. Vilka har inte bara under lyckliga omständigheter haft framgång.
Och det går ju så snabbt nu också. Alltså, ta en Emery i Arsenal eller Sarri i Chelsea som är bäst i världen i 2 månader när de går liksom 20 matcher utan att förlora. Och sen ett halvår senare så är det, de måste bort liksom. De kan inte anpassa sig, de är, ja, och i grunden så är det bara för att de har förlorat matcher liksom. Ja. Kan det bara handla om det liksom?
Ja, men precis.
Jag tror att tidsperspektivet är den stora faran, liksom X-faktorn i allt det där. Att, man kanske ska bedöma det över 10 år. Man kanske inte vet helt enkelt.
Nej, men exakt. Det är väl också så här. För då kan man ändå titta på de få som har bedömts över 10 år eller betydligt mer ibland. Typ så här, Alex Ferguson, ja, det var en jävla, det var en jävla tränare liksom, eller manager. Arsène Wenger, bra, men inte lika bra. Eller i alla fall inte lika, alltså han fick väldigt många chanser. Nu kan man ju prata om budgetar och du vet, den här transferpolitiken och så vidare. Men att det ändå fanns, de har ändå fått verka så länge så att man verkligen, verkligen kan bedöma slutprodukten. Det är väl det någonstans jag försöker komma fram till. För jag menar, vad var Unai Emerys slutprodukt i Paris? Han hann ju inte dit liksom.
Nej.
Jag vet inte om Ancelotti hann dit heller, eller Laurent Blanc eller vad du vill. Fick vi se vad egentligen vad Julen Lopetegui kunde göra med Real Madrid? Nej, för han fick sparken efter liksom det här katastrofklassikot. Och sen så togs klubben över av någon som direkt då fick lite fart på det. Och sen fick gå under liknande omständigheter. Egentligen så, det faktum är att Santiago Solari täppte väl inte igen poängtapp, eller alltså Barcelonas ledning någon gång. Jag tror att han tappade 3 poäng, eller vad det var, 4 gentemot Lopetegui under sin tid liksom. Jag vet inte, jag tycker det känns så, det känns så jävla hipp som happ vem som får jobb var. Och det känns som att ingen annanstans hade man kunnat få nå så höga poster om man hade haft så mycket liksom dåliga erfarenheter bakom sig, eller man har fått sparken så många gånger. Det är bara i toppfotbollen som det inte är riktigt en besvärande faktor nästan.
Ja, ungefär så. Och jag vet inte. Nej, men jag vet inte vad motsvarigheten till att bli landshövding i fotbollsvärlden heller. För det blir man väl inom politiken i Sverige.
Exakt. Ja, men det är ju att ta över ett afrikanskt landslag.
Ja, just det. Bli en vit trollkarl. Jag har inte sagt grattis än heller förresten.
Nej. Jag har inte fyllt år, så det är något annat då.
Nej, det har varit kvinnodagen.
Ja, det var det. Tack.
Ja, varsågod. Och det har ju uppmärksammats.
Jag älskar att vara kvinna.
Well, don't we all. Jag säger som Johnny Weir, den amerikanska konståkaren, sa när han stod och instruerade någon ung, talangfull konståkartjej på så här, 13 år som misslyckades med något hopp eller sådär och ramlade och blev väldigt ledsen och grät och så, och då sa Johnny till henne att oh, it's all right, you are a big girl, I was a big girl once too.
Finaste.
Så, ja, verkligen. Eller Morrissey när han fick frågan om tattoos cover.
Like
fråga vad man tyckte om den. Sådär, ja, vad heter de? Tattoo liksom. Jo, de är nog bra sådär. Well, they're a pair of teenage Russian lesbians, you know. Well, aren't we all, mm-hmm. som man vill säga. Den ryska familjen. Jo, men det som i fotbollsvärlden i samband med kvinnodagen så uppmärksammades ju väldigt mycket att svenska landslaget då tog tillfället i akt att i samarbete med sin direktsponsor Adidas då hylla kvinnliga förebilder på matchtröjorna. De vävde väl in eller tryckte sina foton i sina tröjnummer tror jag. Hedvig Lindahl, målvaktsstjärnan, berättade om sina förebilder i en sån här stor fin intervju med Erik Niva, vår kollega. Och sen så listade man då alla de här kvinnliga ikonerna som landslaget valt ut i någon slags gruppsamtal. Mm. Och sådär. Och det var ungefär man kan vänta sig. Det var ett gäng fotbollsspelare, det var feminister, artister och Misha Coleman och Sara Sjöström också, vilket gjorde mig, mitt simmarhjärta, extra glatt. Mm. USA gjorde ju precis samma sak. Lite udda. Det var ju, det är Nike som är deras direktsponsor. Mm. Men de gjorde precis samma sak. Och där så firade de dessutom den här Women's History Month i mars. Jag vet inte om vi gör det i Sverige på samma sätt.
Nej, det gör vi väl absolut inte. Men det är ett litet inpass där. Det är intressant här med vad man kallar, vi säger ju internationella kvinnodagen. I Frankrike kallar man den dagen för kvinnors rättigheter. Och i Spanien kallar man det alla arbetande kvinnors dag. Ja, så att det skiljer för sig faktiskt lite beroende på, alla inte infattas inte i den här härliga svenska kvinnodagen i resten av världen, utan ibland är det bara de som har jobb till exempel.
Eller som heter, heter den samma sak under Franco-eran?
Det är väl ytterst tveksamt. El día de la mujer trabajadora, jag tror att det är exakt så den heter. Ja, nåväl.
Ja, de amerikanska spelarna valde ju ungefär enligt samma kategorimönster. Det var Serena Williams och Jennifer Lawrence, J.K. Rowling, Malala, Beyoncé, men sådär. Mm. Det som stack ut lite var såklart poddfavoriten Megan Rapinoe som valde Audre Lorde. En sån här människorättsaktivist, lesbisk feminist och poet, författare som manifesterade mot rasförtrycket i USA på 60- och 70-talet. Mm. Och när jag ska förklara varför så sa hon att Audre Lorde was totally herself. She was so beautiful. She so beautifully and powerfully expressed all parts of herself and her experiences at once. She was a woman, a lesbian, a feminist, a person of color, a civil rights activist and a poet. She understood so clearly that change does not come from playing by the existing set of rules. Megan Rapinoe kan
sina förlåt, saker. Det var inte Presnell Kimpembe, nej.
Inte så mycket. Men det blir ju lite sådär speciellt också i den här i grunden liksom kapitalistiska feminismen som vi ser lite överallt nu idag. Att det är ändå stora internationella varumärken som driver på i feministiska kampanjer. Mm. Nike är ju bäst av alla i hela världen på att göra sådana här feministiska reklamfilmer.
Just det. Politiska överhuvudtaget väl, antirasistiska.
Verkligen, och verkligen. Kaepernick och så vidare. Och de gör det liksom samtidigt som det finns kvinnor som svimmar i deras fabriker i Kambodja och sådär. Men det är inte min poäng.
Men de kanske svimmar över att de här filmerna är så jävla bra. Och de känns så tilltalade av dem. Har du tänkt på det?
Det ska inte alls utesluta att det är så.
Man står där i en liten sweatshop och bara jobbat 14 timmar utan att ha fått dricka vatten. Och så kommer liksom Serena Williams upp. Det är klart som fan att man svimmar då. Kanske också lite för att det var en jobbig dag på jobbet. Men också att det där Serena blir liksom det sista som gör att man tuppar av. För att det här är så jävla bra.
Det ska inte alls utslutas. USA har ju också fått uppmärksamhet för att de har ju stämt sitt förbund för diskriminering.
Just det.
Så de är ju väldigt så här politiska aktivister i princip och har varit väldigt delaktiga i hela HBTQ-kampen för framgångar på det området i USA. Mm. De gör grejer som kostar någonting liksom, och jag älskar dem för det. Men jag tänkte också lyfta en annan lite mindre uppmärksammad historia, i alla fall från vår horisont, med det colombianska fotbollslandslaget, damerna. Mm. Jag vet inte om du har följt där någonting.
Nej.
Två av deras stjärnor, Melissa Ortiz och Isabella Echeverri, som då långt tidigare än det här har berättat om hur förbundet i Colombia hanterar sitt damlandslag. Och de är rätt så bra liksom. De rankas typ 26 i världen, jag kollade senast.
Mm.
Näst bästa av alla sydamerikanska lag efter Brasilien då. Och det som förbundet har gjort är att de har dragit in deras traktamenten under landslagsspel då. Ungefär 200 spänn om dagen fick de förut, men det har förbundet inte råd med längre.
Oj.
De betalar inte heller när utlandsproffsen då, bland annat Ortiz och Echeverri, när de ska resa hem till landskamp, utan de får flyga och betala sina biljetter helt enkelt.
Oh,
och de har ingen heltidsanställd förbundskapten, utan tar in konsulter typ för mästerskap och sånt.
Det, borde, och deras, det är ju här är egentligen mitt slutresonemang på det här. Finns det några bra fotbollstränare? Alla borde bara ta in en konsult när det drar ihop sig. Så skulle vi få exakt samma resultat.
Och en relationspsykolog.
Ja, exakt. Där har du det.
Så är man där. Mm. De hävdar också att men spelarna har inte kunnat protestera förut för att de har varit rädda för att förlora sina landslagsplatser. Men nu missar de då VM i Frankrike i sommar, så att nu kan de liksom berätta. Liten sån faktainput. Carlos Queiroz, apropå Real Madrid, är då förbundskapten för herrarna i Colombia. Och drar in ungefär 500 000 i veckan på det gigget. Men 200 spänn i dagstraktament för damerna, det blir för mycket liksom. Det går inte.
Nej, men det går ju ingens. Men det var ju för sig där, det var ju där de svenska damerna låg också ganska länge. 200 om dagen. Skillnaden var att de fick till slut förhandla upp det, men det var inte så lätt liksom. Det var ingen självklarhet där. Och det var ju väldigt nyss och i med svenskt prisindex.
Innan feminismen gick för långt.
Precis.
Och så vidare. Man kan också tillfoga att det finns ett sån här colombianskt journalistkollektiv som heter La Liga Contra el Silencio. Alltså typ gruppen mot tystnad. Va? Som avslöjat att två stycken spelare i U17-landslaget i Colombia, en av dem underårig dessutom, som utsatts för sexuella trakasserier av förbundskaptenen och fystränaren. Tränaren fick vara kvar, fystränaren fick sparken. Och ja.
Och deras etymolog fick han gå.
han är kvar, jag räknar med att han är kvar. Men det som är lite så här hoppingivande i allt det här är ju att de har då fått ganska mycket stöd också. Och i förra veckan så la James Rodriguez ut ett pressmeddelande på Twitter och alla här landslagsspelares vägnar, med anledning av allt som hänt kring damernas och flickornas landslag, och skrev då i 4 punkter att vi tar avstånd från och fördömer alla handlingar som kränker en kvinna fysiskt, mentalt eller emotionellt. Vi respekterar våra kollegor i Colombias damlandslag. Vi kommer med intresse att följa de rättsliga utredningarna. Och damfotbollen måste få fortsätta växa och utvecklas med samma garantier på alla nivåer. Och i det har alla spelare och tränare vårt fulla stöd. Med vänlig hälsning, alla spelare i Colombias herrlandslag.
Fy fan vad fint.
Visst är det?
Alltså det där ursäktar ju allt annat liksom. De får göra precis vad de vill, känner jag, sin vardag och sin sjuka liksom klubblagsbubbla. Om de kan spotta ur sig sånt där när det verkligen brinner till.
Ja, och det blir ju så oerhört eftersom man vet hur normalfallet brukar se ut. Den totala kompakta La Liga del Silencio som nästan alla herrspelare ofta ingår i.
Mm.
Det kostar ju väldigt lite, men betyder nog väldigt mycket.
Mm. Viktigt.
Ja, faktiskt.
Ja, Viva Rodriguez säger vi då.
Ska vi profilera lite?
Ja, låt oss, eller jag låter dig.
Jag tänker vara ganska prosaisk och enkel den här veckan och inte lyfta fram någon stor politisk förebild eller så, utan lyfta fram en av mina stora fotbollsfavoriter från den här hyllan. Jag trodde att det skulle bli allt, men det blev ganska lite. Vad är det heter i sången? Att man drömmer om Paris men hamnar på något vis likförbannat i Hudiksvall. Agon Mehmeti hamnade i Hudiksvall, han hamnat i Örebro. Jag har alltid varit ordförtjust, eller alltid, jag har inte sett honom på 5 år innan han har smått heller. Men när han fick sitt genombrott i Malmö FF tyckte jag att jag såg någon slags svensk Klinsmann där som skulle kunna bli något riktigt stort. Men usla karriärsval, och nu är han i ÖSK. Jag hoppas på honom och vill återberätta en liten anekdot från en annan tid med Agon. När han gick från Palermo och hamnade i Novara i Serie B. Han spelade sin allra första bortamatch för Novara. De möter Cesena borta i september 2012. Och Agon gör 1-0 minut 24, 2-0 minut 27 och 3-0 precis före paus.
No, it was a great night and great performance, I think. And yes, I'm very happy about that game.
Dagen efter så heter det i Gazzetta dello Sport i artikeln att han svarade för en prestazione feliniana. En felinisk prestation. Och vi kallade in vår etymolog som då förtydligar att det här handlar om, alltså att dra en referens till Federico Fellinis filmer, hans filmuniversum. Det var alltså en prestation, en insats som var något groteskt och sagolikt ungefär.
Jag trodde jag var etymologen. Vi kallar in en etymolog och så ska jag förklara. Ja, nej, skoja. Jag minns faktiskt när detta skedde att jag fick ett sms från dig som var lite så här nästan chockskadat över vilken fantastisk formulering du hade sprungit på i Gazettan. Det var nästan du bara så här, lyssna.
Ja, just det. Innan du korrigerade mig med en viss limbisk resonans. Gå tillbaka till verkligheten igen.
Exakt så.
Det var min hyllning till Agon Mehmeti och till den italienska fotbollsjournalistiken.
Ja, båda är värda sina hyllningar faktiskt. Okej, vi har ju superdåligt med tid, så jag ska ta den superenkla utvägen och helt enkelt tipsa om boken som jag inledde hela podden med. Den heter alltså Nuckan, den kom förra året och blev en av de mest omtalade, får man väl säga, och omskrivna idédebattböckerna om vad det handlar om att vara kvinna och överbliven helt enkelt. Den där som aldrig lyckas mala in sig i den förväntade eftertraktade kvinnorollen då. Man får ingen, man är ensam, man är utanför, man är en nucka. Den är sorglig och välskriven och insiktsfull tycker jag. Malin Lindroth, jag gissar att 95% av alla som har läst den här boken i Sverige är kvinnor, kanske till och med lite mer. Det är typ de nästan inga män som ens recenserar den, och det här blir ett sånt klassiskt fall av att man känner att det här är en kvinnlig erfarenhet. Och det är det, men det är också en mycket bra bok och många bra tankar att ta till sig även om man är man och lyssnar på Fotboll Radikal till exempel.
Just det.
Mm. Nuckan.
Just det, inte alla män.
Inte alla män, och inte, precis, och inte alla kvinnor heller, tyvärr.
Just det. Och så lite musik på det.
Mm.
Och i linje med veckans tema kanske då, så tänker jag spela Milk och hennes, alltså hon är från en LA-artist som skrev en låt som heter Quiet som blev någon slags temasång för Women's March i Washington här om året.
Mm-hmm.
Och ja, den har sina ostiga kvaliteter men är också oerhört, oerhört stark och blev en enorm stor hit i en feministisk anthem helt enkelt i USA och spreds väl lite över världen också, men jag tror inte att de var lika uppmärksammade i Sverige. Och innan jag låter dig och Hanna välja om vi ska köra a cappella-versionen som de då framförde under demonstrationen eller den mer organiserade, producerade skivaversionen, så ska jag läsa lite vad det är hon sjunger egentligen. Mm. Hon sjunger "Put on your face, know your place, shut up and smile, don't spread your legs. I could do that. But no one knows me, no one ever will. If I don't say something, if I just lie still. Would I be that monster, scare them all away? If I let them hear what I have to say. I can't keep quiet, no, I can't keep quiet, no. A one woman riot, oh." Ska vi köra a cappella eller ska vi köra skiva?
Vi kör a cappella, för jag tror att det kan bli en intressant kontrast till de ganska ilskna orden, så att säga.
Vi kör det, din gamla kommunist, ego, feminist. Vi hörs, hej!
Hej!
Know your place. Shut up and smile. Say